Ja, så roligt att vara här tillsammans med er idag. Jag gladdes verkligen att få komma till Herrens hus här i Sibbo. 10 år här i församlingen, det finns kvar på hårdskivan. Det litar man inte så lätt, det liksom finns kvar. En gammal goding, Gabbe. Tack, jag tycker den lät bra. Jag suger på det lite. Gammal och god. Helt perfekt. Hoppas vi är på väg dit i alla fall. Allihop. Att det händer någonting i oss. Jag lever ju ganska mycket nu med både mission och media. Det är liksom mitt liv just nu. Afrika, ledarutvecklingen. Där är väldigt spännande, intressant, ny utmaning i den här postmissionära situationen i Afrika med våra explosionsartat växande systerkyrkor både i de länder där jag arbetar. Det är ju helt otroligt vad nordisk pingstmission, danska och svenska, norska, finska har fått vara med och vilka fotspår de har lämnat kvar i Afrika idag. Vi kanske just nu när vi kämpar lite grann med våra egna statistiker här hemma kanske också blev påminna vad missionen betydde och har betytt och betyder för nationerna nere i Afrika. Det är mycket Tanzania där vi har en pingströrelse med upp mot 400 000 medlemmar idag. En fantastisk, tycker jag, fräsch och fin rörelse. Vi har Burundi, dit jag kommer att vara i november och brukar vara ett par gånger i året. Vi har 800 000 medlemmar, 10% av landets befolkning tillhör pingstförsamlingarna. 380 av landets grundskolor är under, så att säga, pingströrelsens administration. Så att högkvarteret i Bujumbura liknar ju ett litet, brukar jag säga, ett litet utbildningsministerium. De är helt fantastiska och under oerhört svåra omständigheter. Och de håller på fortfarande att rehabiliteras efter de hemska inbördeskrigerna. Och det sätter nog sina spår och det räcker länge. Och vi är också med i den processen av både helande och upprättande. Etiopien är ett annat spännande land som jag mycket gjorde. En kristen stormakt i Afrika med upp mot 50 miljoner kristna totalt. Och det landet som gjorde någonting som jag är oerhört imponerad av, där gjorde man ett beslut för några år sedan och sa så här: när den muslimska befolkningen ökar och de hade en väldigt stor framgång, då sa de alla kristna kyrkor gick ihop till den evangeliska alliansen och de sa: nu slutar vi kriga med varandra, nu måste vi jobba för landets frälsning. Och det är det enda landet i Afrika där de kristnas antal idag växer snabbare än muslimerna, och det är en intressant liksom grej på många sätt. Och så brukar jag också vara i Benin, ska vara där i januari, så jag är oerhört tacksam till FSP, men jag är oerhört tacksam till Herren för att en sån här också dröm och vision i mitt liv och min tjänst har fått gå i uppfyllelse också, om det blir ganska mycket lång pendling till jobbet nu just några år framöver. Sen jobbar jag med media på IRR-TV. Som ni allesammans vet, han och Laura Hauka bor ju i Borgby och har en stark Sibbo-förankring på olika sätt. Vi råkar ju den här veckan mitt uppe i världsnyheternas liksom karusell kring det här med Mohammed-filmen som ju har varit alla nyheter. Plötsligt på måndag morgon, förstår ni, så började telefonerna ringa också till mig och till kontoret. Då går det ut en nyhet till Los Angeles att den här filmens upphovsman påstår sig vara inspirerad av fader Zacharias Boutros, som var igen vår gäst och samarbetspartner på det här. Han är en koptisk präst från Egypten och han är man kan säga att han är en kristen apologet. Han försvarar den kristna trons rättigheter och sanning i relation till islam. Och han förstås där också har en hel del skarpa gränsdragningar. Och så plötsligt så säger de att vi är inspirerade av honom. Jag måste tala med Yle ringde, Dagen ringde och några andra svenska kristna tidningar. Plötsligt så, jag stod på brädgården och skulle köpa brädet till min liksom bastu på måndag morgon. Och plötsligt så måste man liksom ta ställning till sådana här världsnyheter. Och jag sa bland annat att Henning Mankell kan man inte, om någon brottsling i rättegången säger att vi blev inspirerade av hans kriminalromaner, då kan man ju inte skylla på författaren till en kriminalroman för att någon har blivit inspirerad. För saken är den att fader Zacharias hade ingenting med saken att göra i den meningen, med att han predikar på tv och säger också vad han tycker om saker och ting. Så det är så. Så den här spännande saker är vi när vi är ute i media. Hörrni, nu ska jag predika idag om vår kallelse. Och jag vill sätta den här månadens tema i den kontexten, i det sammanhanget. Vår kallelse. För vi är kallade av Gud för ett syfte. Låt mig börja och läsa andra Tim 1 och 9. Där det står så här. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och av sin nåd. Vad står det här? Det står att han har frälst oss och en sak till. Han har kallat oss. Det verkar som om det finns liksom två dimensioner i detta att få vara ett Guds barn. Vi är både frälsta av nåd, och det finns många människor som verkligen är frälsta och tillhör Gud, men de har aldrig fått ta följande steg in i det som är deras kallelse och deras uppdrag här på jorden. Det som är själva syftet med vårt liv också som kristna. I första Petrusbrev 2:9 så står det om så här att ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte har fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Här liksom understryker han det att ni är utvalda, utplockade. Ni är kallade. Barbro och jag har under åren som pastorer och föreståndare alltid ofta får vi små vackra kort och kuvert och riktigt påkostade och väldigt mycket pynt ibland på en kallelse, en inbjudan till ett bröllop, till en fest eller till någon tillställning. Och man blir aldrig riktigt van, man blir varje gång egentligen glad över att få vara utvald. För man inser ganska fort att alla får inte den här. Och det är det Bibeln vill säga så här, att du är utvald. Gud fick ögonen på dig. Och någonstans så här gjorde han det beslutet att henne, honom, vi är kallade av Gud, utvalda, speciella, kallade att komma in i Guds sammanhang. Ordet församling är ju också ett ord som kommer just från den här grekiska grundformen, ekklesia. Ekklesia betyder kallad, en kallelse, ekklesia. Det är en kallelse, ekklesia, de utkallade, de som har blivit utplockade för att observera, inte bara för att sitta i ett bönehus eller sitta i en kyrka, inte bara för att åka tåg till himlen eller liksom på något sätt bli kallade för evigheten, utan också kallade för någonting som är mer än det individuella. Det är en kollektiv kallelse till ett uppdrag, ett syfte som Gud har med sitt folk. Men det är en annan predikan. Kallelsen är alltså tvådelad, kan man säga. Du och jag har en kallelse att följa Jesus Kristus, men vi har också en kallelse till ett uppdrag utgående från de förutsättningar som vi har att tjäna Herren och fullfölja hans syfte med våra liv. Vi har en kallelse som är både att följa Jesus, men också en kallelse att tjäna Gud på det sätt som vi har utrustning och möjligheter för. En kallelse eller själva uppgiften kan utformas på väldigt olika sätt under olika perioder av sitt liv. Jag har behövt göra väldigt tydligt för mig att vara kallad av Gud och det jag gör betyder inte samma sak. För det jag gör och det sätt på vilket jag arbetar och tjänar Gud kan växla under livets gång. Vi har alla olika säsonger, olika perioder i våra liv, men och uttrycksformerna kan variera, men kallelsen är fast. Jag måste reflektera över det här när jag efter 40 år, 30 år som föreståndare plötsligt inte är det. Och plötsligt är jag en vanlig medlem i Philadelphia-samlingen i Helsingfors. Vem är jag då? Jo, jag är fortfarande kallad av Gud. Eller hur? Därför att min kallelse och mitt uppdrag i kyrkan är inte samma sak. Kallelsen, det är den grejen. Det är min överenskommelse med Gud, eller hur? Han har kallat mig att tjäna sig. Själva sättet att arbeta måste inte nödvändigtvis vara detsamma. När det här flyter ihop så blir det problem i samband med 60-årsdagar och andra dagar. Lite senare. Eller hur? Kallelse av Gud. Jag ska lyfta fram tre dimensioner i vår kallelse. Det första det är att vi är kallade till gemenskap med Gud. Vi är kallade till gemenskap med Gud. Det är egentligen, vet ni, den stora grejen. I vår väckelseförkunnelse så är vi ofta liksom upptagna med frågan om att människor är kallade till frälsning och blir räddade och så här. Och det är sant. Men det som ligger bakom det och under det är det att det finns en Gud som längtar efter gemenskap med oss. Jag tycker det är en ganska bra poäng. Det är nämligen så att Gud som har skapat människan längtar efter att ha gemenskap med oss. Och det är i det här sammanhanget jag vill sätta in bönen. Eller hur? Bönen är inte liksom en till uppgift eller ett till jag måste och borde och jag sätter igång och gör någonting. Utan bönen måste sättas in i ett sammanhang där det finns en Gud i himmelen som är himmelens och jordens skapare som längtar efter gemenskap med oss. Gud, den kristna guden, är inte någon excentrisk sologud som trivs bäst med sig själv. Han är alltid verksam i relationer. Gud är verksam i relationer. Treenigheten är ju ett fint exempel på Gud verksam i relationer. Och hela skapelsens syfte, det var att Gud ville leva nära människan och verka och kommunicera tillsammans. Vi ska göra människan till vår avbild för att vara oss lika. Och det mest naturliga för en människa, det är att kunna leva i en relation till skaparen. Och det finns så mycket kraft och meningsfullhet i den relationen. Människan utan Gud är så vilsen och brottas ständigt med sin identitet och meningen med allt. Jimmy, den där storyn, den var helt underbar. Jag blir jätte liksom berörd. Därför att där rörde vi någonting av vår tids stora ångest. Och det är inte bara att vara lite moralistisk och ha en massa, vad ska man säga, präktiga uttalanden kring de här frågorna. Det här handlar om det sekulariserade samhällets avigsidor. Det har sin kostnad när Gud på något sätt hamnar utanför livet. Och kyrkans stora uppdrag är att på nytt kunna liksom formulera sig och på något sätt på nytt kunna berätta åt människor på ett sätt som känns här och nu att Gud inte vill begränsa oss. Han vill hela oss. Han vill ha en relation till oss. Han vill älska oss. Han vill på något sätt lyfta oss upp, öppna våra ögon, öppna upp våra perspektiv så vi förstår mer av våra liv. I all synnerhet när det krisar sig i vår närmiljö. Eller hur? För vi blir så beroende. Och hur många människor har inte just i kriser och svårighet, för vem av oss lever ett idealt liv? Vem av oss möter inte svårigheter i våra närmiljöer, i våra liv? Eller hur? Men hur många av oss har inte kunnat vittna att just då fanns det någon som höll i? Som vi hade gemenskap med? Som bar oss igenom det? Eller hur? Och jag skulle önska att både tonåringar och skolelever och finländare och många skulle få upptäcka denna välsignelse och glädje det finns att få ha gemenskap med Gud. Det är en kallelse som vi är kallade. En kallelse vi har att ge människorna. Formulera det igen och igen i varje ny generation så det känns igen hos dem som lyssnar. Människan är kallad till att vara med Gud. Och ni vet, hela frälsningshistorien är liksom berättelsen. Vad är den stora berättelsen i Bibeln egentligen? Vilken är den stora berättelsen i Bibeln? Jo, det är om att det är en Gud som söker kontakt med människor som han har förlorat kontakten med. Jag menar, det finns mycket i Bibeln här. Men vad är liksom den stora, breda, röda linjen genom Bibeln? Det är en Gud som vill ha gemenskap med oss. Och som kallar oss till att ha gemenskap med honom. Och jag vill gärna se bön från det perspektivet. Jag vill gärna se bön inte bara som liksom någonting som är ytterligare en av alla de där tusen plikterna. Som kristna ska och inte ska. Jag vill gärna se att det är en Gud som längtar efter att få prata lite med Kenneth. Jag ska säga de där trötta dagarna när jag inte, pastor Grönros, inte orkar prestera några vettiga böner. Ingen bibelläsning, ingenting, bara illamående och, vad ska jag säga, trötthet och virriga tankar eller kanske destruktiva tankar. Då är det skönt att lägga sig på sängen och säga, Gud, ha lite kontakt med mig nu. Jag behöver dig. Och jag ska säga, han kan komma oss nära i vilket läge som helst. Halleluja. Han kan möta oss när vi är pigga också. Jag vill inte säga det. Det är inte det jag säger. Men min Gud, han längtar efter att ha kontakt med mig. Och det föder hos mig en växande längtan att få ha honom. Varför? Jag behöver det. Du behöver det. Och Gud är god. Han är kärleksfull. Och vi är kallade att få ha gemenskap med Gud. Halleluja. Tack vare Jesus. Tack vare att bron är byggd. Tack vare att priset och linjen är upprättad. Det är ju liksom det som är korsets grejer med korset. Det är den som kopplar oss samman med Gud igen. Synden bröt linjen. Kristus återknöt den. Och vi är på för evigt, för alltid kopplade till Jesus Kristus. Vi är kallade att leva med honom. Amen. Jag tänker på Jesus. Vi älskar ju att tala om Jesus som den, om allt vad han gjorde och lärde. Eller hur? Och det finns mycket att berätta om vad Jesus gjorde och vad han lärde. Speciellt den västerländska kyrkan älskar att få berätta om vad han gör och vad han lär. Vi är så rationella. Men Jesus själv prioriterade någonting mer än någonting annat. Det som var mycket viktigt för honom, det var att han alltid drog sig åt sidan. Han gick åt sidan för att vara tillsammans med Gud. Han kände den här kallelsen. Han som är vårt föredöme. Och jag tror att det han gjorde och lärde hade en källa. Ibland så säger vi att vi borde göra mer och lära bättre. Men är det så kanske att själva grundrelationen behöver vi värna om? För det är ju den relationen, både det vi gör och det vi lär och det vi är, det kommer att förstärkas. I Markus 1 Och 35 så står det att mitt uppe i intensiv verksamhet så drar sig Jesus tillbaks för att vara tillsammans med sin far. Jag hoppas och ber att vi alla skulle unna oss den välsignelse som det finns att få vara tillsammans med far. När vi är ensamma, privata, och när vi gör det tillsammans i Guds hus. Vi är kallade till gemenskap med Gud. Men jag ska ta till en dimension till i den här. I den här trepunktspredikan. Vi är kallade för det andra att ha gemenskap med varandra. Att ha gemenskap med varandra. Vi är födda av Gud. Vi har blivit hans husfolk. Vi har blivit Guds familj. Vi är Guds barn. Det här med att vi som Guds folk, vi är Guds familj. Det är en väldigt viktig, vad ska man säga, grundbult i mitt tänkande. Inte minst just nu när vi har mycket generationsväxlingar och frågor kring de här sakerna. Då blir den här frågan om att vi är familj väldigt viktigt. För upplever vi inte i kristenheten att vi är en familj, så blir det rätt politiserat hela diskussionen. Eller hur? Med det menar jag att vi börjar hålla på våra rättigheter. Både här och där. Vi tycker och inte tycker. Och vi börjar liksom dra upp gränserna. Jag är oroad för att vi skapar liksom en felaktig utveckling genom en politisering. Jag tänker nu på förändringar i Gudsens liv. Vi talar om kulturuttryck och allt det här som väcker sån överdriven intresse ibland i kristna kretsar. När man är familj, jag ska säga er, då det är en helt annan sak när det är ens egna barn det gäller. Eller hur? Det är en helt annan sak när det är familjen. För då är det som gagnar nästa generation som blir viktigt för mig. Så är det. Jag kommer från en familj där vi alla, som är väldigt splittrad familj. Mamma och pappa i Sverige och mina syskon har varit turvis i Thailand och Etiopien. Och bott i olika länder. Och vi har haft väldigt svårt att... Vi har levt väldigt mycket ifrån varandra, om man säger så, i min familj. Och nu när ni hade födelsedag i sommar så hade jag en enda stor liksom dröm och vision för den där riktiga dagen. Då. Det är att jag skulle få se alla mina syskon en gång. För alla och mamma och pappa var där och vi hade en del, mycket av våra barn med. Och det, för mig var det liksom en oerhört helande, oerhört starkt, oerhört liksom varmt. Att ännu en gång liksom bara få bekräfta det. Att också om vi är så förfärligt olika. Vi har väldigt olika liv. Vi har väldigt olika åsikter. För jag vill peta lite på ytan så tror jag att vi har väldigt mycket vi kunde vara oense om. Men någonstans inom oss känner vi att hur vi än svänger. Mamma och pappa var där. Pappa är 85 och mamma är 82. Och de var där. Och någonstans inom oss känner vi att hur vi nu än svänger det här. Och hur våra hjärnor har utvecklats och våra liv har utvecklats. Så sitter det någonting i generna på oss. Och det är någonting som gör att vi är så lika. Och det finns vissa saker vi får skratta oss nu på gamla dagar. Tänk att det blev att vi är så lika i alla fall. Och trots det här så finns det någonting oerhört vackert. Och jag tror att det är det som kyrkan måste återövra. Det är att se församlingen som en familj. Det är någonting i genetiken som ändå håller ihop oss. Och vet, Jesu Kristi blod, hans försoning, det är Jesus Kristus som håller ihop den här skutan. Som håller ihop det här folket. Och det är det vi måste fokusera på i väldigt hög grad. Vi är kallade till att hålla ihop. Vet ni det? Vi är kallade till gemenskap med varandra. Man väljer ju inte sina syskon. Jag har en bild. När jag sitter, jag var det första barnbarnet åt mamma, i min mammas liksom familj, Martinerna. Och jag sitter ensam i Gumbo på ett berg, på en filt omgiven av en enorm mängd leksaker. Det är min ettårsdag. Och jag kan se hur jag lyser av tillfredsställelse, för hela släkten uppvaktar mig. Och jag är det enda barnbarnet på filten. Ingen som stör. Ingenting. Men vad jag inte visste då, att om ett drygt år så kommer det en till. Och sen kommer det en till. Sen kommer det också andra syskonbarn. Och till sist är det en massa folk. Och man får börja slåss om leksakerna. Och det blir trångt i sandlådan. Och det är mycket annat. Och jag tänkte, men så är det. Det ska vara skönt liksom om man skulle få vara ensam. Men i familjen får man räkna med att det kommer alla möjliga till. Som man inte har inbjudit till. Vårt barnbarn Walter, om jag får tala, de skulle få sitt tredje barn, Line och Ben. Och Barbro och jag, vi stod där en dag och sa, Walter, vad roligt, nu får du snart ett litet syskon. Nu har så inte något glad ut alls han. Han gjort så här, men jag säger, jag vet inte, sa han, hur det går. Men det bara kommer och kommer och kommer. Och han låter riktigt förtvivlad i rösten. Att han liksom var helt förstummad av liksom livets mirakel och underverk. Det bara kommer syskon och jag vet inte om det tar slut. Liksom. Han tänkte, det här är ju otroligt. Och samtidigt är det ju faktiskt så i en familj. Vi väljer inte. För Gud vill ha gemenskap med många. Han vill ha gemenskap med väldigt olika slags människor. Han vill kalla oss till gemenskap med varandra. Också i de tiderna när det inte är så lätt. På det här kulturella, sociala, språkliga. Är liksom de här nivåerna. Men den gemenskap vi talar om i den här boken. Den handlar inte bara om att vi tillhör en liten förening. Med några gemensamma åsikter kring vissa saker eller en viss kulturform eller så. I gamla telefonkatalogen i Helsingfors så fanns alltid Philadelphia-församlingen och Philateli-föreningen. De finns bredvid varandra. Jag brukar skoja ibland att i Philateli-föreningen så förenas man i sitt stora intresse för frimärken, eller hur? Men i Philadelphia så förenas man på en mycket bredare och högre nivå. Vet ni vad? Man lär sig att spränga lite gränser när man är omkring i Afrika. Det är så förtjusande att vara med i gudstjänst där man absolut inte tycker om sången. Man tycker inte om deras långa inledningar. Och man tycker faktiskt ur mitt perspektiv att det inte funkar vissa saker riktigt. Som jag tror att det skulle kunna vara bra. Men att plötsligt känna att det finns någonting i genetiken. Att vi är syskon. Då blir jag väldigt glad. För då känner jag att jag är kallad att ha gemenskap med mina syskon. Ni fick tag i det där nu. Tack. Vi ska gå vidare. Vi är kallade till en sak till. Den tredje. Det vi är kallade att bli lika Jesus. Vi är kallade att bli lika Jesus. Det är ju så att vi människor, vi har en längtan. Vi vill ju många saker. Vi vill kanske få ett eget hus, vi vill få en bil, vi vill få trädgården i skick, eller vi vill klara vår examen, eller vi vill olika saker, allt det där tillhör livet. Men någonstans djupast under allting annat det här så söker vi ju människor efter vår verkliga jag under livet, eller hur? Vem är vi? Vad är vår verkliga identitet och vad är liksom syftet med alltihop, eller hur? Det där andra är ju glädjeämnen och ibland sorgeämnen, men djupast sett så söker du och jag liksom livets mening och innehåll. Och det är oerhört viktigt att vi någonstans under livets gång kan börja fokusera, vad är viktigast i livet? Vad är viktigast i livet? Och jag tror att vår kallelse är att följa Jesus och lära av honom. Och det är en process. Och vi har i väst kanske tänkt, i västvärldens kyrkor menar jag, tänkt på att lärjungaskap, det handlar väldigt mycket om allt vi ska lära. Att vi har mycket kunskap. Och jag tror att vi ibland i våra kyrkor här i väst då, vi har mycket kunskap men väldigt lite Kristus, Jesus närvaro. Och det är ju så här att det är i umgänget med Gud som vi formas. Så här vill jag också knyta till månadens tema. Bibeln säger så här: säg mig vem du... Nej, det är ett ordspråk som säger säg mig vem du umgås och jag ska säga vem du är. Det finns flera ord i ordspråksboken med precis samma poäng, så jag tror att det där uttalandet nog har sina rötter. Men säg mig vem du umgås med, så ska jag säga vem du är. Och det är nog så att det vad vi umgås med, det är det som präglar oss. Med våra tankar och annat. Hur mycket det spelar in vart vi har våra tankar och vår uppmärksamhet. Det påverkar oss. Jag läste på semestern en bok om... Det är otroligt att det kommer upp de här sakerna också på den profana sidan. Det är en bestsellerbok om sån här kognitiv beteendeterapi, heter det på fint språk. Det är en bok som heter 10 saker som kloka människor borde akta sig för. Det är en ganska rolig rubrik. Och den handlar just om egentligen handlar om hur våra tankar, felaktiga tankar, påverkar oss negativt. Både i våra beteenden och i våra känslor och emotioner. Och jag tänker att egentligen så det här är ju förfärligt mycket Bibeln, eller hur? Vad är det vi lever med? Bönen är bland annat en sätt att disciplinera våra tankar, att rikta oss bort ifrån det som är våra dagliga bekymmer, det vi är oroade för, det vi känner oss rädda för och det som egentligen stör oss eller det som hotar oss, och att på något sätt fokusera tanken till det som kan liksom lyfta oss och liksom styrka oss och ge oss en slags klar syn i en sån situation, eller hur? Jag tycker det är ju märkligt liksom att den här bestsellerbok som inte använder ett enda, där det inte står Gud en enda gång, på ett sätt säger någonting som Bibeln också försöker säga när det gäller vårt tankeliv. Och jag ska säga er, vår stora utmaning är ju det idag, att människor är inte så hemskt intresserade av vad du och jag vet, utan de är intresserade av hurudana vi är. Och det här kan ju vara väldigt förhärligt för oss som tycker att vi vet en hel del och gärna skulle berätta det för andra. Nej, men människor vill inte veta vad vi vet. De vill veta hurudan vi är. Och här tycker jag att den kristna tron ger oss en underbar möjlighet. Skulle behöva inspirera oss mycket mer att liksom söka oss till de här underbara källorna som finns i Guds ord, som finns i umgänget med Gud. För vi är kallade att bli lika Jesus, att vara tillsammans med honom, använda tid. Så när du ber nästa gång, så är det inte bara därför att Gabbe har skrivit på församlingsbladet, nu ska vi be mera. Och jag tycker det är bra att Gabbe skriver vad han skriver. Men motiveringen är djupare än så, eller hur? Det vill vi alla, eller hur? Det är din och min längtan efter att bli lika Jesus som är en av drivkrafterna till det. För vi vet att den vi umgås med, det är den som präglar oss. Det är när vi är tillsammans med honom som det kommer in ljus i våra mörka tankar, eller hur? När vi är tillsammans med Gud så kan liksom det som är ofrid och oro, det på något sätt blir svagare och tryggheten växer. Det som är liksom som är frågetecken i våra liv, så plötsligt är det någonting som händer, och det är som vi skulle få ett nytt perspektiv. Har ni varit med om det? Det är många som nickar. Jag har varit med om det här. Och jag tycker de här underverken, de är minst lika viktiga i våra liv som något annat mera fysiskt, eller hur? För det påverkar ditt och mitt liv också, hur vi mår och hur vi lever. I Bibeln står det om att vi avspeglar. Vi är kallade att avspegla Kristus. Vi säger det ofta att kyrkan, församlingen, vi som Guds barn, vi ska avspegla Kristus. Och ni vet att en spegel, den har ju ingen bild i sig själv, eller hur? Spegeln har ju ingen bild i sig själv. Den är fullkomligt tom. Till dess att du kommer dit, eller hur? Det är ju så det. En spegel har ju ingen egen föreställning. Och det är därför vi kan inte avspegla bara. Vi behöver komma liksom i spegeln för att få tag i bilden. Den återspeglar bara det som den är vänd emot. Och jag tror, mina kära vänner, att vi behöver liksom svänga oss mot Gud för att kunna återspegla Gud. Du och jag, det är vi som är speglarna. Vi har ingen bild, men när vi är svända mot Gud, då kommer Gud in i bilden, eller hur? Och då kan världen se hurdan han är. Jag tror att det får räcka så här. Tiden har gått. Och mitt tema idag, det var vår kallelse. Vår kallelse till gemenskap med Gud. Gemenskap med Gud. Vår kallelse till gemenskap med varandra, och vår kallelse att bli lika Kristus. Och jag tror att vi här känner, Herre, öppna våra liv, ge mera utrymme i våra liv för Gud. Jag tror att det kommer att påverka vårt inre, vårt liv. Och också den influens, den påverkan vi har på vår omgivning. Ska vi be? Kanske du sa vid pianon.